I sitt företal och i sin inledning till Pauli brev till romarna skriver Luther år 1522: detta brev, romarbrevet, är det rätta huvudstycket i Nya testamentet och det allra heligaste evangelium. Det är väl värt att en kristen inte blott kan det utan till ord för ord, utan dagligen umgås därmed. Ty brevet kan aldrig bli för mycket läst och betraktat. Att Luther skriver en inledning och ett förtal till brevet, ja, det förklarar han med att han därmed vill bereda en ingång och öppna väg till brevet, så att det bättre ska förstås av alla. Och Luther beklagar också att detta brev genom olika tolkningar och allt slags prat har blivit fördunklat. Detta brev som i sig självt är ett klart ljus. För att brevet ska förstås bättre ger alltså Luther en kort inledning till brevet. Och en sådan inledning är nyttig och bra. Och vi ska försöka göra detsamma här. Låt oss slå upp romarbrevet och gå igenom på 40 minuter hela brevet. Vi går igenom då brevets innehåll, dess plan och dess disposition. Låt oss alltså gå till texten och slå upp själva bibelboken och se hur detta brev börjar och vad brevet innehåller. Romarbrevet 1, vers 1 och följande. Paulus, Jesu Kristi tjänare, kallad till apostel, avskild till att förkunna Guds evangelium. Redan första versen ger ju viktiga upplysningar. Vi får veta vem som har skrivit brevet. Det är Paulus. Och det är den Paulus som är apostel genom Guds kallelse. Och vi vet att det är troligen från Korint som han skrev detta brev. När Paulus andra uppehåll i Korint år 58 eller 59. Och av brevet förstår vi också att det som fick brevet, det var församlingen i Rom, bestod dels av judar, judekristna, och dels av hedna kristna. Och här säger då Paulus att detta evangelium som han predikar i vers 2, det har predikats förut genom profeterna i de heliga skrifterna. Alltså vers 2 ger ju en viktig upplysning. Profeterna och apostlarna bär fram samma bibliska budskap. Detta evangelium och detta glädjebudskap, det har tidigare av Gud predikats genom profeterna i Gamla testamentet. Och detta evangelium, det handlar om Guds son Jesus Kristus, om hans person och verk. Och så omnämns då i den sjunde versen adressaterna: jag, Paulus, jag hälsar er alla Guds älskade som bor i Rom. I denna världsstad, denna församling som Paulus aldrig hade besökt, till denna församling skriver nu Paulus ett brev. Sedan Paulus har förklarat sig vilja komma till Rom, om Guds vilja, om detta är Guds vilja. Paulus säger: jag vill skörda någon frukt också i Rom, så som bland övriga hedna folk. Och så anger han själva brevets tema. Vi ser i verserna 16 till 17. Här anges vad brevet kommer att handla om. Brevets grundtanke, skulle vi kunna säga. Ty jag skäms icke för evangelium. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Först och främst för juden och greken. Ty den rättfärdighet som gäller inför Gud uppenbaras i evangelium av tro till tro. Så är också skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. Och det är ju viktigt när vi ser när Paulus anger temat och grundtanken och huvudtanken, då är det inte något som han själv hittar på, utan själva brevets grundtanke tar han från Gamla testamentets heliga skrifter, från profeten Habakkuks bok, Habakkuk 2:4. Där står det, den rättfärdige ska leva genom sin tro. Gamla testamentets profeter och apostlar förkunnar samma bibliska grundtanke, samma tema, rättfärdiggörelsen genom tron. Vi har alltså redan här brevets tema. Hur en syndare tillägnar sig nåden genom tron alena. Och detta är det allra klaraste evangelium, ett mäktigt evangelium till frälsning för var och en som tror. Och när aposteln säger de orden att evangeliet är en kraft till frälsning, då betyder detta inte att evangeliet möjliggör frälsningen, utan evangeliet är en kraft till frälsning, betyder på biblisk språkbruk, evangeliet är en kraft som frälsar. I evangeliet ligger den frälsande makten. Frälsningens under. En frälsning av nåd genom tron för att ni ska tro. Brevets tema är ett klart ljus, ett starkt ljus som öppnar porten in i Guds gemenskapen. Och av brevets tema lär vi har en nådig Gud. Men när nu detta har förkunnats och evangeliet om en syndares rättfärdiggörelse har framlagts, då avbryter aposteln evangeliepredikan och anger den bakgrund mot vilken detta glädjebudskap hörs. Aposteln gör en paus och förkunnar lagen. Romarbrevet 1:18 börjar ett helt nytt stycke. Lagens predikan. Och lagen predikar aposteln från 1:18, från 1:18 till 3:20. Romarbrevet 1:18 till Romarbrevet 3:20 handlar om Guds vredes uppenbarelse. Jo, i 1:18 säger aposteln, Guds vrede uppenbaras från himlen över all orättfärdighet. Och här följer så lagens predikan. Och lagen uppenbarar Guds vrede. Guds vrede över all synd och över alla syndare. Och kapitlet, det första kapitlet här då, från 18 versen, handlar om Guds vredes uppenbarelse över hedningarna. Lagen fördömer hedningarna. Hedningarna är utan ursäkt. Deras synder är oursäktliga. Sedan följer det andra kapitlet där Guds lag förkunnas över juden. Juden är i samma synd och i samma fördömelse. Du som kallar dig jude, du förlitar dig på lagen. Du är det, du är en lagöverträdare. Den i och för sig riktiga domen över hedningen, den dom som juden fäller över hedningen, ja, den domen ursäktar inte juden, utan ökar bara judens skuld. Så har aposteln här plikat lagen, och lagen är universell. Lagens fördömelse drabbar judafolket och drabbar hedna världen. I det tredje kapitlet ställer då Paulus den frågan: vilket företräde har då judarna? Vilket företräde har då judarna? Eller vad gagn har de av omskärelsen? Och så förklarar Paulus att juden äger ett företräde, och detta företräde är att han har den gudomliga uppenbarelsen. Han har heliga bokrullar. Han har undervisningen. Juden har Guds ord, Gamla testamentets heliga skrifter. Slutresultatet är ändå detsamma. Både judar och greker är under syndens välde. Och vi kan läsa tredje kapitlet, den tionde versen. Så står och skrivet. Och vi ser här hur Paulus citerar Gamla testamentets heliga skrifter. Han säger: ingen rättfärdig finns, icke en enda. Ingen finns som söker Gud. Och så slutar lagens predikan med den 19:e versen. Nu vet vi att hela världen står med skuld inför Gud. Och det är lagen som har förmedlat syndens kännedom. Vers 20. Vad som kommer genom lagen, genom den gudomliga undervisningen, det är kännedom om synd. Romarbrevet 1:18-3:20 förkunnar alltså lag. Den lag som dömer synd och fördömer syndare och ställer alla under den domen. Ni har ingenting att anföra till er ursäkt. Men sen gör aposteln ett uppehåll. Vers 21, sätt ett litet streck vid den. För nu händer något. Aposteln har förkunnat lagen, och nu får lagen träda åt sidan. Och här förkunnar aposteln från vers 21, Romarbrevet 3:21, förkunnar och utlägger aposteln artikeln om rättfärdiggörelsen genom tron. Och vi hör riktigt hur det nya stycket börjar. Men nu har utan lag en rättfärdighet som gäller inför Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om, en rättfärdighet inför Gud genom tro på Jesus Kristus. Här sker alltså en övergång till något annat, en övergång till evangeliets predikan. Men nu har en rättfärdighet inför Gud blivit uppenbarad. Den rättfärdighet som Gud ger oförtjänt av nåd. Nu. Men låt oss förstå med detsamma att ordet nu här har inte temporal betydelse. Det betyder inte att rättfärdigheten inför Gud har blivit känd först på apostelns dagar. Nej, denna rättfärdighet inför Gud, trons rättfärdighet, det heter ju såklart, den är redan uppenbarad genom lagen och profeterna. Alltså, Gamla testamentet vittnar om nåden, om rättfärdigheten inför Gud, om trons rättfärdighet. När därför aposteln säger, men nu har en rättfärdighet inför Gud blivit uppenbarad, då säger han detta, men nu, för att ange, nu kommer ett nytt stycke här. Nu predikar jag Guds evangelium. Det betyder alltså inte att evangeliet har uppenbarats först på apostelns dagar, utan att aposteln börjar att förkunna evangeliet. Vi skulle kunna säga så här: aposteln vill med detta nu säga, nu kommer utläggningen, den klassiska utläggningen, det klassiska beläggstället, det tydliga beläggstället för hur läran om en syndares rättfärdiggörelse genom tron ska förstås. Och om denna lärdom som då här ges, den formulerar och sammanfattar aposteln så här i vers 28: vi håller nämligen före att en människa förklaras rättfärdig genom tro utan laggärningar. Så följer det fjärde kapitlet, där den fortsatta evangelieundervisningen ges, och där Paulus, aposteln, ställer fram Abraham, patriarken Abraham, som exempel på hur det går till att en människa blir rättfärdig genom tron. Och här säger aposteln Paulus: Abraham är allas vår fader. Abraham är det troendes fader. Abrahams tro, den bestod ju där i att han litade på löftesordet. Genom tron tillräknades honom rättfärdighet. Men det förhållandet gäller inte bara Abraham, utan det gäller också oss. Det ska gälla också oss som tror, säger Paulus. Och så slutar aposteln det fjärde kapitlet med att ange vad den frälsande tron omfattar. Jo, den frälsande tron, det är en tro på Jesus Kristus, vår Herre, vilken prisgavs åt döden till följd av våra synder och uppväcktes till följd av vår rättfärdiggörelse. Och så fortsätts evangeliets undervisning i det femte kapitlet, som talar om rättfärdiggörelsens följder. Alltså, här kommer sammanfattningen, alltså dömda rättfärdiga, förklarade rättfärdiga, äger vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Och dessa dömda rättfärdiga, vilka är det? Ja, det har aposteln klart utlagt. Det är de ogudaktiga som är dömda rättfärdiga i kraft av Kristi återlösning. Den främmande rättfärdigheten, den hämtas ut av tron. Och så undervisar aposteln om tron på Kristi rättfärdighet, och att en kristen står genom tron i trons nådastånd. I trons nådastånd. Trons, det är säkert och visst. Här säger aposteln inte att må vi nu ha det gott med Gud, utan han säger: rättdömda rättfärdiga äger vi frid med Gud. Gud står genom Kristus i ett fridsförhållande till människan. Och detta fridsförhållande åtnjuts genom tron. Genom tron har vi tillträde till Gud. Och en kristen står i trons nådastånd. Inte bara någon stund efter högmässan, utan han står där i nådaståndet. I nåden är den mäktiga, den starka makt som bevarar en kristen. Och trons nådastånd är grundat på det som har skett förut. Och låt oss då se några verser i det fjärde kapitlet, i det femte kapitlet, verserna 9-10. Det är så oerhört viktiga verser. Här talas om själva trosgrunden. Vers 9. kapitel 5. Dömda rättfärdiga i och genom hans blod. Och vers 10. Försonade med Gud genom hans sons död. Dömda rättfärdiga, försonade med Gud genom hans sons död. Vi har en nådig Gud. Guds vrede är övertäckt, är stillad. Rättfärdiggörelsens frukt är denna. Vi har frid med Gud. Och så undervisar aposteln i Romarbrevet 12 och sedan vidare i kapitlet om Adam Kristus. Den dom och fördömelse som följde på Adams synd. Ja, Adams synd fick ju oerhörda konsekvenser för hela släktet. Och ändå, den rättfärdiggörelse som har skett i Kristus har ännu större konsekvenser. Och så säger aposteln Paulus i Romarbrevet 5, vers 19. Ty så som genom en enda människas olydnad det många stod som syndare, så stod genom en endas lydnad det många som rättfärdiga. Vi ska sedan behandla textstället ytterligare. Nu har alltså aposteln undervisat om synd och nåd. Artikeln om rättfärdiggörelsen genom tron är framlagd. Och det är klart framställt att rättfärdiggörelse, försoning och förlåtelse är uttryck för samma Guds gärning. Hans ställföreträdande verk, hans återlösning, har kommit alla till godo. Det är fullbordat. Allt har Kristus gjort väl. Sedan följer det sjätte kapitlet. Nu lämnar aposteln artikeln om rättfärdiggörelsen. Och här kommer han in och undervisar om en kristen människas helgelse. Vi ska skilja rättfärdiggörelse och helgelse åt. Och på samma gång ska vi veta att omedelbart att en människa tror rättfärdiggörelsen och försoning i Kristus, omedelbart på tron följer helgelsens, omedelbart på pånyttfödelsen följer helgelsens verk. Nu har alltså Paulus ställt fram nådens storhet, nådens oerhörda djup, nådens väldighet. Nåden är frälsningens orsak. Och då frågar aposteln så i sjätte kapitlet: ska vi förbli i synden för att nåden ska bli så mycket större? Och en sån fråga kan ju bara tillbakavisas. Bort med en sån frågeställning, säger aposteln. Och så hänvisar Paulus till dopet. Det dop som har skett och som innebär delaktighet av Kristus. En delaktighet i Kristi kors uppståndelse. En delaktighet i återlösningen. Och så säger aposteln i vers 7. Genom dopet är ni friade från synden. Och både syndens skuld och makt är ni friade från. Svärmiska läror framställer en kristen som syndfri. Det är falskt. Men sant är att en kristen är friad från syndens skuld och från syndens makt. Det är sant. Friad från skulden, men också friad ifrån syndens makt. En kristen är inte längre en syndaträl, utan en kristen har Kristus som sin herre. En kristen slavar inte under synden, eftersom han står under nåden. Vers 14. Och sedan ger aposteln sina förmaningar. Ni var ju förr syndens tjänare. Och nu har ni genom tron på evangeliet gjorts fria från den tjänsten. Ni genom rättfärdiggörelsen har ni gjorts fria från synden. Och så säger aposteln: ställ nu era lemmar i rättfärdighetens tjänst. Tjäna nu Gud som Guds den högstes tjänare. Ni som förr tjänare mörkrets förste. Så ger aposteln en förmaning till helgelse. Som förklarade rättfärdiga av nåd genom tron, ställ er i den högstes tjänst. En kristen människas liv är ett liv i helgelse, i frihet från syndens skuld och makt. Helgelsen är påbörjad, men helgelsen hos en kristen är i detta livet endast påbörjad. Helgelsen blir inte fullkomlig, men syndaförlåtelsen, rättfärdiggörelsen, den är hel och full. Så följer Romarbrevet 7. En kristen människas liv är ett liv i frihet från lagen. Verserna 1-6. En kristen har ju dött, och genom Kristi kropp är han dödad från lagen. Och så talas om i verserna 7-12 om lagens verkan. Som farisé hade Paulus inte känt lagens kraft och verkan. Som farisé hade Paulus varit blind. Och Paulus säger själv: jag levde en gång utan lag, i vers 9. Och Luther utlägger den här texten så: jag levde en gång utan lag. Som farisé, så hade Paulus levat, som Luther säger, förmäten och säker, och visste av ingen synd eller Guds vrede. Men när budordet kom, då blev begärelsens synd trädde fram. Och sedan skildras då i Romarbrevet 7:13-25 den pånyttfödda människans strid. Detta är ett missförstått ställe, och detta ställe har missförståtts därför att människor tänker så här. Man tänker så här: min uppgift är väl ändå den att jag ska förädla min onda natur. Det tänker människor vanligtvis. Man tänker: min onda natur, det räknar folk med allmänhet att de besväras av. Men om jag förädlar den, Bibeln lär, den onda naturen ska inte förädlas, den ska dödas. Så farlig är den att den måste dödas. Och här talar aposteln om den pånyttfödda människan är på samma gång gammal människa. Syndafördärvet finns kvar och låder vid. Och så snart tron är tänd och Guds ande tar sin boning i människan, då uppstår denna strid, striden mellan anden och köttet. Och att den striden pågår, det är också ett bevis att människan är en kristen människa. Ty en människa som inte tror äger inte Guds ande och kan alltså inte befinna sig i den striden. Och denna strid hos en kristen, den rasar in till dödsstunden. Men när dödsstunden kommer, då avlägger hon sin gamla människa. En kristen har genom tron en ny vilja, men hans vilja hindras av den gamla människan som bor i honom. Men denna strid mellan anden och köttet, den förs inte hos en kristen i förtvivlan. Vi säger Paulus: jag fattig syndig människa, vem kan frälsa mig från denna dödens kropp? Men det är inte ett utrop i förtvivlan, utan omedelbart vet aposteln att säga: Gud vare tack som giver oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Katolska kyrkan ser inte denna strid som en kristen människas strid, utan katolska kyrkan hävdar att Paulus här skildrar sitt liv som farisé. Så uppfattas stället också av pietismen, till exempel av Württemberg-pietismens ledare Ros. Men Paulus förklarar själv att han som farisé hade varit mycket framgångsrik och lyckad. Det säger Paulus själv. Som farisé hade lagen varit hans stolthet. Som farisé hade han levat ostrafflig. Men hela denna sin tillkämpade lagfromhet hade han lämnat. Och han betraktade sin en sådan fariseisk fromhet som lämplig för skräpkorgen. Filipperbrevet 3, vers 4 och följande. Så följer 8 kapitlet. Och där talar Paulus om en kristens vandring i anden. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ingen dom och ingen fördömelse. Det som lagen icke kunde förmådde i det att den var försvagad genom köttet. Det gjorde Gud då han sände sin son i syndigt kötts liknelse. Lik en syndig människa och som syndoffer. Och det var i hans kött som synden blev fördömd. Domen bar Kristus som blev gjort till synd och syndoffer. Och vi har fått nåden, friden istället. Och så följer vandringen i anden. Barnaskapets ande. Den som var och en kristen äger som han har fått. Och så giver aposteln undervisning om den tröst som en kristen får ha mitt i lidandet. En kristen undgår inte lidandet och prövningen. Men en kristen har en stark och mäktig tröst som man får mitt i lidandet. Till för en som samverkar, som älskar Gud, samverkar allt till det bästa. Vers 27. Ni kan tänka på i Moseboken, i Josefs historien. Ni tänkte ont mot mig, men Gud har vänt det till det bästa, som Josef säger till sina bröder. En kristens tröst. Ja, en kristen vet att han är utkorad och utvald. Och han vet det är därför han är kristen. Och så ger vers 29 ett klart ställe om Guds barns nådaval. Vers 29. Till dem som förut har blivit kända av honom. Kända som Guds egendom. Kända av honom, lika med, det vill säga utvalda av honom. Det som har blivit utvalda av honom, det är förutsbestämda av honom. Enligt biblisk språkbruk, Herren känner det sina. Vad betyder det? Jo, Herren har utvalt det sina. Vad ska vi säga här om, frågar aposteln. Och så slutar aposteln med en hymn och en lovsång till Kristus. Och till vissheten om att mitt under alla dessa lidanden så övervinner vi genom Kristus. Ja, vi mer än segrar. Aposteln har alltså erinrat om att den nuvarande tiden är en tid av lidande. Men han tröstar det sina. Lidandet är ju så kortvarigt. Och den kommande härligheten, den är viss. Och den är ju så lång. Den varar i evighet. Så följer kapitel 9-10. Och när vi läser dessa så ska vi hålla samman de tre kapitlen. Man ska helst läsa alla dessa tre kapitel i ett sammanhang. Och här kommer Paulus in på frågan om judarna, om sina fränder efter köttet. Om dessa som står under Guds vrede och förbannelse och som står i Guds band. Och här ger aposteln en viktig undervisning. Han skiljer mellan det sanna Israel och det falska Israel. Vers 1-11. Och här säger Paulus uttryckligen att Israel efter köttet har blivit förbannat och skilt ifrån Kristus. Det kunde se ut som om Guds löften hade blivit om intet, men så är inte fallet. Och så ger aposteln Paulus en förklaring i den sjätte versen. Ty inte alla de som stammar från Israel, från Jakob, är Israel. Och sedan ger han i vers, från vers 14 till 30 talar han om Guds suveränitet och frälsningsvilja. Alltså beror, vers 16, alltså beror det icke på människans vilja eller strävan, utan det beror, allt beror på Guds barmhärtighet. Och här talar han i vers 22 och 23 om hur Gud i sin långmodighet hade fördrag med vredens kärl. Och hur han har, som var färdiga till fördärv. Observera i vers 22. Det finns inget vredesval. Det finns ett nådaval, men det finns inget vredesval. Här har ju Calvin och den reformerta kyrkans anhängare ur vers 22 vill att läsa ut att det finns ett vredesval. Och så har man menat att vredens kärl var färdigställda av Gud till förtappelse. Men det står inte så, utan det står att vredens kärl är mogna, färdiga till fördärv. Men om barmhärtighetens kärl i vers 23, där säger aposteln att Gud har förutberett barmhärtighetens kärl till härlighet. Alltså, det finns ett nådaval, men det finns inget vredesval. Så kan vi, får vi kanske skynda på lite här. Vi kan gå redan till 11 kapitlet här. Om vi ser på det 10 kapitlet, så slutar det 10 kapitlet med dessa ord: men om Israel säger Gud, hela dagen har jag utsträckt mina händer till ett ohörsamt och genstridigt och olydigt folk, judafolket i dess helhet som är förstockat och som har förstockat sig självt och som drabbar Israel efter köttet. Men sedan följer ger Paulus i den 11 kapitlet, där kommer han ställande frågan: så frågar jag nu, har då Gud förskjutit sitt folk? Och då är det många som tänker att det måste väl också vara Israels nation. Men om man läser vidare här, så säger ju aposteln sig: bort det. Själva frågeställningen är ju helt galen. Med genoito, det får aldrig, ni får inte uppfatta det så. Utan här talas det om den kristna kyrkan. Om det judar som hör till den kristna kyrkan. Och så säger han: Israels folk har ju aldrig varit identiskt med nationen och hela folket. Utan här talar han om resten, Elias. Det fanns 7000 kvar i Israel på Elias tid. Och så finns det också nu en kvarleva, en helig rest enligt utkårelse. Och så varnas det hedna kristna i det 11 kapitlet: ni hedna kristna, ni får inte bli högmodiga och stolta. Och ni, om ni säger så här, för sin otros skull, det 20 versen i 11 kapitlet, för sin otros skull blev dessa grenar bortbrutna, och vi får vara kvar, och du får vara kvar genom din tro. Ja, det är rätt. Men detta får inte utnyttjas så att du blir högfärdig och stolt, du som hör till den hedna kristna kyrkan. Utan du ska veta detta, att du är kristen och tror. Det är Guds barmhärtighet, det är Guds förtjänst. Och du får inte bli högfärdig och bruka detta i självberömmets tjänst. Vi hedna kristna, vi får vara kvar i den heliga olivstocken genom vår tro. Ja, en sån utsaga är sann. Men om den tas i självberömmets tjänst, då blir den farlig. Då blir den högmodiga människans ord, som avslöjar att hon inte har förstått att hon är kallad att hålla fast vid Guds godhet. Och så slutar detta med: hela Israel, det är på så sätt hela Israel ska bli frälst. Det vill säga, det fulla antalet av det judar som Gud har utsett. Den objektiva rättfärdiggörelsen är framställd. Framställer också artikeln om tron som det redskap som griper om frälsningsverket. Det Paulus har undervisat om helgelsen. Och Paulus har talat om Guds handlande i historien. Och sedan kommer det 12:e kapitlet. Nu följer en undervisning. Nu lämnar han trosläran och undervisar om den kristna livsstilen. Hur ska vi leva som kristna människor? Jo, vers 12. Här börjar undervisningen. Så förmanar jag nu er vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett heligt offer, er andliga tempeltjänst, och anpassa er inte efter den hedniska hedendomens osedlighet. Och så talar han om en kristens livsstil som ett offer, att han frambär sitt offer. Men är det inte hedningarna som frambär offer? Ja, hedningarna frambär ju försoningsoffer och tror sig med sina försoningsoffer blidka gudomen. Men en kristen bär in, vet att försoningsoffret, det har Kristus burit fram. En kristen bär fram tackoffret, trons tackoffer. Och till trons tackoffer räknar också Melanchthon en kristens arbete i den vardagliga arbetslivet. Alltså den kristna livsstilen, den skiljer sig från hedningarnas. En kristen livsstil är en livsstil i kärlek. Ställer fram medmänniskan, ställer medmänniskan i centrum. Och så talas i det 13:e kapitlet om den kristna och överheten. Att det finns ett ordnat styre, det är uttryck för Guds vilja. En kristen är inte revolutionär. Han deltar inte i upprorsrörelsen. Utan också när kejsaren är hedning, så går han in och lever i kejsarens rike och betalar sina avgifter. Och han ber för konung, för president och för överheten. Och han ber att det ska få vara ett ordnat styre. Så följer kapitel 14 och 15 om de som är svaga i tron och de som är starka. Hur ska det vara i förhållande mellan dessa? Till exempel med blodmat. Det finns de som är känsliga som inte vill äta det. Då ska du inte säga att du ska strunta i ditt samvete. Ät du blodmat? Nej, man ska inte våldföra sig på en människas samvete. Utan en sådan ska undervisas. För det är inte rådligt att tvinga en människa. Utan vi ska undervisa och övertyga. Ty allt som inte sker av övertygelse, det är synd. Och så följer sedan i det 15:e kapitlet. Där berättar Paulus om att vi ska inte leva oss själva till behag. Vi ska inte tjäna oss själva. En regeringsledamot hade blivit tillsatt i Sverige. Och så säger denna regeringsledamot: ja, det är så gott att jag har fått den här tjänsten. Nu kan jag förverkliga mig själv. En lutheran uttrycker sig inte så. Han vet att han vill inte att förverkliga sig själv. Att förverkliga sin ondska. Han vet att det finns en medmänniska som han är kallad att tjäna. Och så kommer i det 16:e kapitlet. Och där det läser vi den 17:e versen som är ett viktigt ställe. Ni ska draga er bort ifrån den som lär falskt. Dra er bort ifrån sådan. Och här bygger aposteln på profeternas ord. Som varnar för kulten. I den kananeiska kulten. All falsk lära ska ni avvisa och bekänna Kristi tro. Den som bekänner mig inför människorna, honom ska och jag kännas vid inför min fader. Och så har Paulus i detta brev gett en kristen troslära. Och han har också gett en undervisning hur en kristen ska leva. Och det är väl värt att en kristen kan Romarbrevet utan till. Lycka till i den fortsatta utan till lärningen.